Jaha, hyvä seurakunta perhe. Aloitamme laululla 115, vain yksi säkeistö siitä. Pyhä, 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 suuri Jumalamme. Koska nämä asiat on sellaisia suuria asioita, joita otamme esille, niin laulamme tästä ensimmäinen säkeistö. 115, ensimmäinen säkeistö. Ja tämän jälkeen annan puheenvuoron suoraan. Tuudionillähän varmaan pitää alkurukouksen. Du kan se leda oss inlednings bön också. Vi sjunger bara första versen. 115, första versen. Nousemme seisomaan. Vi står upp.
Tack kära himmelske far för att komma till dig igen och sjunga helig, helig, helig är du, och det är just det vad är. Herre Jesus, hjälp oss förstå hur små vi är och ändå hur älskade vi är. Det är en hel makaber insikt som jag har förstått, Herre. Att du kan älska oss små, små människor, en miljardedel eller en sjätte miljardedel, och du är lika intresserad av enda en av oss. Du är så stor, Herre. Nu ber så komma med din välsignelse igen. Du ska tala till oss igen med din heligande. Och att ditt ord ska lyftas fram och ingenting annat. Herre, förlåt mig om jag gör fel. Och hjälp mig nu att göra det på bästa sätt efter vad du har givit mig. All ära och pris till dig i Jesu namn. Amen. Då får ni gärna sitta ner. Jag har en liten fråga först här. När jag är på andra ställen så är jag väldigt noga med att vi tittar i samma bibel. Och därför jag printar ut bibeltexterna. Om ni tycker det är jobbigt så säg ifrån. Men i alla fall så tycker jag att vi skulle göra det. Är det okej, så kan ni ha det också som anteckningspapper. För att ibland så blir det bara diskussioner, men här står det så och här står det så, och jag själv tillät det så att säga. Kan du, Anita, hjälpa mig med det och dela ut så alla får en här. Så på framsidan är Daniel 10 och på baksidan börjar 11, och sen så kommer fortsättningen sen. Och nu kanske det inte räcker igen, du kanske får ta några stycken här var, två och två. Men alltså det är inte så viktigt kanske, men ändå, ni gör som ni tycker det. Så nu ska vi alltså fortsätta att prata om, man kan se Jesus, hans första ankomst i Danielsboken, att den delen då är motsvarar för oss uppenbarelseboken. Och det räckte bra. Då går vi direkt till kapitel 10. För nu har vi 1-7 tror vi, som vi alltid trott på. Det är vad jag föreslår. Och kapitel 8 har jag visat på Kristus. Kapitel 9 har vi alltid visat på Kristus. Och nu ska vi fortsätta att titta på hur vi kan hitta Kristus i kapitel 10. Och första versen. I den persiska konungen Kores tredje regeringsår så fick alltså Daniel, som kallas Beltesassar, en uppenbarelse. Och så står det mycket intressant att den uppenbarelsen är sann. Och igen så är det ordet är i min engelska då i kursiv. Så precis samma som förut. Uppenbarelsen, sanning. Så det är inte frågan att den är sann i motsats till falsk. När jag fick den här först så sa jag, bad jag Gud. Gud, om du säger det här är sant och motsats till falsk, då varför säger du inte då när du går på vattnet och alla under och jorden, säger ingenting om det? Men då visade han mig på det att det har inte med det att göra, utan det har med det hänför till Jesus Kristus som är sanningen. Så den handlar om sanningen och en stor vedermöda eller krig. Och så står det, han gav vakt på ordet och fick insikt. Han fick insikt om synen, och den insikten kommer efter 3 veckor. Och det är vers 2. Och i vers 3 så står det då att han avhöll sig från vissa maträtter. Kött och vin och gourmetmat. Det var ju nästan gourmetmat vi hade. Det var så gott så var inte klokt idag. Men alltså han hade som partiell fasta. Och sen förstår jag inte det att de inte tvättar sig, utan bara har olja istället. Men det är en annan sak. Det var på den tiden. Okej, sedan så nu i vers 4 så börjar han beskrivningen av det, eller förklaringen av synen, insikten av synen som det stod i vers 1. Och då står det så här, då var vi strand av den stora floden Hidekel, jag tror det är Tigris men jag är inte säker, men det spelar ingen roll. Vissa översättningar tror jag skriver ut Tigris där. Ska vi se, jag tror det är min så Tigris skriver min engelska ut.
Och,
ja just det. Och sedan så står det, han ser en man klädd i linnekläder. Linnekläder är ju de vita långa fotsida kläderna. Och sen är det beskrivet som bälte av guld och kring höfterna och det är massa fina saker, krysolit, hans kropp och ansikte var som blixt och ögonen som eldslag. Och armar och fötter, glänsande koppar och så vidare. Det här är en identisk, nästan, så mycket man kan i 2 olika språk, jämförelse med Uppenbarelseboken 1:13-16. Och där är alla eniga om att där beskrivs Kristus. Jag tror att mannen klädd i linnekläder är Kristus. Detsamma. Och skulle ni studera de här sakerna, vi kommer en sak till, så är det mer och mer typiskt. Till exempel när han hörde hans tal i sista delen av vers 6, så hörde det som ett väldigt dån. De orden där är precis det som används när Gud talar i Gamla testamentet. Så i vers 7 så händer det precis som med Saulus på väg till Damaskus. Han såg och hörde, men männen, de andra männen hade bara partiell förnimmelse, men de var livrädda. I vers 7 står det, jag och Daniel var den enda som såg synen, de män som var med såg den inte, men stor förskräckelse föll över den. Så det är helt fantastiskt. Så blev han ensam kvar och där fick han se den stora synen och sen försvann all hans kraft. Så det här tror jag är förklaring, och det är den nu vi kommer att se, som han nu kommer att beskriva. Så färgen väck från hans ansikte, han blev dödsblek, hade ingen kraft kvar. Ja, det är inget att förvånas. Det var samma sak med Johannes i Uppenbarelseboken 9. Då hörde jag ljud av hans tal, och när han hörde det föll han ner bedövad för hans ansikte med jorden. Alltså när han hörde talet som dån, Gud talar här i form av Jesus, tror jag, så svimmar han av. Och då rörde en hand vid mig, och eftersom ingen annan har kommit hit ännu till honom, senare i kapitel 12 har vi 2 änglar, och vi hade det i kapitel 8 också. Men här så är det, tror jag, fortfarande Jesus som rör vid honom. Vi hjälper honom upp och där han i knän och händer. Sedan sa han till mig, Daniel, du högt älskade man, ge akt på det ord jag vill tala till dig, och res dig upp på dina fötter, till jag nu blivit sänd till dig. När han sa detta reste jag mig upp med bävande upp. Men du förstår fortfarande att ha Gud i sin närhet, det är man skakar hela, björnfrossa räcker inte till att beskriva det, utan det är mycket, mycket mer Guds frossa, Guds förnimmelse. Frukta inte, Daniel, då redan den första dagen, alltså 21 dagar tidigare, när du vänder ditt hjärta till att förstå ödmjuken inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag nu kommit för dina ords skull. Och sen förklarar han varför han inte kom från där vers 13. 14 kommer någonting nu som vi måste se igen som en summering av det som ska komma. Nu säger han då, men nu har jag kommit för att undervisa dig. Ja, han bad ju om insikt. De här 3 veckorna var ju hans sätt att be om insikt. Vad som ska hända ditt folk i kommande dagar. För synen syftar på framtiden. Vi ska sen i kapitel 12, första versen, där 2 gånger säger han igen, ditt folk, ditt folk. Så han har kommit för att visa Daniels folk, det vill säga judafolket på den tiden, vad som ska ske i framtiden. Och då kan vi inte automatiskt bara säga det här är vår framtid. Nej, då måste vi ha starka skäl för att bryta den här summeringen och det som kommer igen då i kapitel 12, vers 1. Och när han talar, fortsätter att tala, så börjar han se igen sitt ansikte på jorden och var stum. Ni ser här, så det är en människa, en Guds välsignad människa som tar emot Gud, bävar av hela sin ansikte, hela sin kropp. Jag är så glad du var där, helig, helig, helig. Ja, men det är fullt av bävan. Han är ju ingen syndare. Han är ju den som har den här fina bönen kapitel 9. Han ber för sitt folk. Och jag går i förbön för dem. Så det är helt otroligt. Och se hans vers 16. Och se han som var lika människa rörde vid mina läppar. Då öppnade jag min mun och sa till honom som står framför mig. Min herre, genom den synen har jag stor ångest gripit mig och jag har inte någon kraft. Jag tackar för det. Och hur skulle jag kunna ha någon kraft kvar? Hur skulle en sån som jag, min kännare, kunna tala med en sådan som min herre? Här används ordet Adon, det är en kort form av Adonai. Och då får man, den som översätter allt bestämmer sig, är det en herre, lika med Adonai, Gud, eller om det är en vanlig herre på jorden. Det får ni också fundera på. Jag tror att det har med Kristus att göra, men han vet ju inte allt säkert förstås. Och jag har inte någon kraft för i mig, jag förmår inte längre att andas. Vers 18. Så många verser gick åt bara beskriva hans enorma fysiska reaktion på en andlig syn. Det är otroligt. 18. Han som såg ut som en människa, alltså igen samma, rörde då mig på nytt. Samma person, alltså styrkte mig. Han sa, frukta inte, du högt älskade man. Tänk om Jesus kommer och säger det till oss en vacker dag. Högt älskade man och kvinna. Det kan inte bli bättre. Men då säger han, frid var det med dig. Gott, eller skriv upp Johannes 20:19. Johannes 20:19. Varje gång Jesus visar sig efter uppståndet så säger han precis samma sak. Frid var det med er. Frid var det med er. Och de var oroliga varje gång och undrade, men det var det för någonting, vålnad eller någonting, vad det var han gick på. Frid var det med er. Han sa det här. Så det här är Jesu fras. Han upprepar i Nya Testamentet. Ja, förstås på språk vet jag inte vilket det var. Var stark, ja, var stark. När han talade med så kände jag mig styrkt och sa det. Tala min herre, för du har styrkt mig. Då sa han, kan du förstå varför jag har kommit till dig? Men jag måste strax vända tillbaka för att strida mot Persien och så vidare. Tänkte, Gud ansvarar, här ser vi Gud ansvarar för världshistorien. Om han ska få Sveriges kung, nej det var svagt, men då Sveriges premiärminister att ändra sig, så går inte bara Gud och knäpper på fingrarna. Han kanske får jobba 3 veckor, för om det är något viktigt beslut som Gud vill att svenska premiärministern ska göra, så kanske det tar 3 veckor innan Gud får en person att göra det. Men Gud får sin vilja igenom. Han vet, på den människan tar det 3 veckor. På den personen tar det 3 sekunder. Hoppas vi hellre hör till dem som tar på 3 sekunder än 3 veckor. Eller 3 år. 30 år. Okej. Okay. Så kommer han då i vers 20. Jag måste titta mot Persien och så vidare. Först, och sen kommer försten över Javan, står det där. Det är alltså Grekland igen, då vers 20. Nu säger han en sak. Dock vill jag meddela dig vad som är skrivet i sanningens bok. Ja, vad är det för en bok? Ja, skriv vers 12, kapitel 12, vers 1 där. Vi behöver inte fundera. Där står det i vers 1. Jag ska läsa den sista delen av vers 1. Men på den tiden ska alla bland ditt folk, på det vi sa i vers 14, bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Vilken bok är frälsningens bok? Livets bok, Jesu bok. Så när han säger, nu ska han läsa i sanningens bok, det är Jesu bok. Jag vet inte mer vad som står där, men det är Jesu bok om oss och frälsningen, så kanske mycket med det till, vad vet jag. Sen går man in i kapitel 11. Nu kommer vi in i samma kronologi som vi har i Daniel 2, Daniel 7 och Daniel 8. Och då kommer man in i medlen där Ajeves först. Nej, nu tar jag ett papper slut, va? Eller har ni papper nu? Fortfarande. Ja, just det, på andra sidan. Det har ni. Mm. Vänd på bladet alltså. Där vi Ajeves första regering så stod jag där för att stärka och skydda honom. Se. Gud även stärker och skyddar vissa kungar när han vill. När något viktigt ska ske. Vers 2. Nu ska jag tillkänna ge sanningen för dig. Va? Igen? Men Gud, du talar väl inte osanning i resten? Nej, men det är om sanningen. Och så står det ytterligare 3 kungar ska uppstå i Persien. Och alla historiker vet väl om namnen. Jag har det uppskrivet någonstans, men någon som vill ha det får ni komma. Det är så svårt att uttala. Nästan lika svårt som finskan. Jag försöker sjunga med, men jag märker ni sjunger inte riktigt samma som jag. Hur jag bär mig åt. Okej, det är en parentes. Och den fjärde ska bli rikare än någon av de andra. Och det tror alla att det är Xerxes. Och när han blir mäktigast genom sina rikdomar ska han sätta in all sin makt mot Javans rike. Och det är ju Grekland då. Sedan ska en väldig kung uppstå. Vem var som kom efter Medien Persien? Ja, Alexander Store. Han ska härska med stor makt och göra vad han vill. Men när han kommer ska hans rike falla sönder och delas efter himlens 4 väderstreck. Ser ni precis samma sak? Så det är som att vi alla människor behöver Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, så vi äntligen fattar. Och det är faktiskt upprepning i Uppenbarelseboken igen. Så vi behöver tydligen höra det om och igen. Och så faller det sönder 4 väderstreck efter de 4 generalerna. Sen mellan 5 och 15, vad som hände egentligen var sen av de 4 generalerna så blev de 2 Nordriket 1. Och de 2 södra blev 1. Så har de 4 blivit till sist 2. Och det är det verserna 5-15 handlar om. Och jag struntar i den historien. För dels så har alla misslyckats med historien där. Och liksom hela kapitel 11. Ingen, alla som gått på historiska vägledningar har misslyckats. Det var här min stora besvikelse. Jag bad till Gud, jag sa, jag har läst 10 böcker. Jag läste Bibeln om och om igen. Så började jag läsa böcker. Jag läste 10 böcker om Daniels kapitel 10-12. Av de 10 böckerna så fick jag 11 åsikter. Jag blev helt förstörd. För den sista boken skrev. Och jag skrev så här. Han skrev att var kommunismen först. Och sen skrev han den fotnoten. Just nu föll kommunismen. Då tror jag det är Saddam Hussein. Och så tänkte jag som läsare några år senare när Saddam Hussein började komma på fallet. Nej, gode Gud, det kan inte vara så att vi ska läsa i tv, på nyheterna och i tidningar och utlösa profetierna. Det kan inte vara så. Och jag ropade i min själ ut till Gud. Och vad då han svarade med en bön och sa, skriv ner det. Och så fort jag satte tangenterna på fingrarna så kom det. Men innan dess fattade jag ingenting heller. Så det är det jag beskriver nu, det jag har skrivit ner av honom. Så vi lämnar historien mellan 5 och 15. Och när jag går vidare här, hittills, jag följer samfundets helt. Så det är ingen skillnad alls. Men de flesta vet inte ens en gång vad samfundets inofficiella syn är på det här. För vi, som sagt, vi har ingen officiell syn. Sen i kapitel vers 16 så är folkbibeln lite förvillande. Nordlandets kung står inte alls där. De har bara lagt till det för att vi ska förstå vad de tänker, men det vill vi ju inte. Vi vill förstå vad Gud tänker. Men då står det egentligen så här, men det en rycker emot honom och han beskrivs som en väldigt mäktig. Och då är alla adventistteologer eniga om att det är romarriket som de beskriver i nästa hand. Och då står det ju i slutet så här. Han ska komma in i det härliga landet. Ja, det gjorde han verkligen. Och förstöra det ska ske genom hans hand. Andra översättningar säger att han har makt att förstöra det. Under Jesus tid så var inte Jerusalem förstört eller Judea. Men senare blev det ju förstört. Så båda sakerna är rätt. Men båda passar på romarriket. När det sen kommer till vers 17-20. Så är det också så att det är inget problem. Vad jag framlägger nu kommer är vad de flesta teologerna tror i vårt samfund. Sen när kraften eller staten, riket är identifierat, så i 17-19 så är det en kejsare som framhävs, och det är Julius Caesar, den första kejsaren. Och där även där är lite svårt i vissa översättningar, men först så står det att han kom. Och sen vet vi det historiskt att han åkte ner, ja, men nu, hästar eller vad det var. Men i alla fall, förlåt om det inte var banal, men han kom ner till Egypten på något sätt. Och där så skulle han med den egyptiska regenten som var en kvinna, Kleopatra, försöka få ihop de här 2 nord- och syddelen. De fick ett barn tillsammans. Och det har man ju försökt i Europa också genom mingla med olika släkter, försöka ena Europa på olika sätt. Det alltid gått snett. Det gick även snett här. Hennes namn är Caesarian på engelska. Caesarian. Jag vet inte exakt hur det stavas på originalspråk. Men sen känner ni alla igen det kommer. Sen är det lite krigsgrejer igen. Vi lämnar det, vers 19. Då ska han vända tillbaka till sitt eget land befästningen, men han ska vackla och falla och sen inte mer finnas till. Och vi vet alla hur Julius Caesar återvände till Rom. Och där inträffade kuppen och Brutus kom och mördade honom. Och då säger det berömda ordet, även du min Brutus. Och så dog han. Så det här är en väldigt adekvat skildring av Julius Caesar på tre verser. Och så ser ni det, han kommer in, vad han har gjort och sen så dör han. Nu kommer till vers 20. På hans plats, eller i hans plats, eller i hans ställe, eller hans efterföljare, alla de där versionerna finns, skall en annan uppstå som låter en uppbördsman dra igenom det land som är hans rikes prydnad. Ja, det är väldigt fritt översatt. Ska jag ta vad den engelska säger här i vers 20. Ja, vi ska bläddra blad. Det kommer rätt kapitel. Then shall arise in his place one who imposes taxes on the glorious kingdom. Och vi vet hans efterföljare var Augustus. Och vad står det i Lukas andra kapitel? I kejsar August, vad står det? Om man blandar upp språk så kan man säga ingenting. Så ursäkta mig. Lukas 2, första versen. Och det hände så vid den tiden att för kejsar Augustus uttrycket påbörjade att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen. Jaha, då tycker jag det är väldigt spännande att det är inte många kejsare som har vi namn i Bibeln i Nya Testamentet, men Augustus står där. Och det var han som var där när Jesus föddes. Så där ska bli en uppbördsman, och det har ju med skatter att göra, som ska dra igenom landet, det härliga landet som vi läste i en annan översättning. Men efter några dagar, ja, då har vi det här problemet igen. Det här ordet är ospecifikt i tid, efter någon tid. Tror man att en viss person så heter man i dagar, tror man en annan person så heter man i en år och så vidare. Men egentligen är det ett ospecifikt år, tid, och därför vissa översättningar jag har säger år och vissa säger dagar. Men efter några år ska han störtas, och han inte genom vrede eller strid. Julius Caesar, hans föregångare, dog ju i strid kan man säga när kuppen. Men Augustus gjorde det inte, han dog av en sjukdom. Det är klart beskrivet i historien också. Men han fick bara en vers. Jesu födelse. Ja. Vers 21. Nu tar jag ett papper slut. Men jag ska ge det här alldeles strax. Jag ska bara förbereda lite grann. Nu vers 21. Så börjar det då. Jo, vi delar ut det. Vi delar ut det. Du vill göra det. Vad jag har gjort här. Nu kommer jag till den här frustrationen som alla... Som i lösen av böckerna. I det här kapitel 11 från 21 till 45 finns det alla tänkbara tolkningen ni kan fundera på. Och lite till. Och det är för att alla har försökt att gå och lösa det genom historiska saker. Titta på krigen. Så och så, vad gjorde den si och så vidare. Och så kommer man upp till 10 eller 11 olika åsikter om man är 10 personer. Och samfundet har sagt till mig att fram till 36 så är de helt eniga om allt vad jag har sagt nu. Helt eniga. Och då menar jag samfundet, de officiella som man träffar i BRI, Biblical Research Institute och så vidare. Och det här var Rodriguez som var chef då. Men här har vi också problemet. Den börjar 21. I hans ställe, alltså i Augustus ställe. Förresten, vem kom efter Augustus? Tiberius. Nu måste vi veta också hur Tiberius kom till, för det ser man här i texten så underbart. Tiberius var den adopterade sonen till Augustus. Augustus ena söner, de var hemma och stred om vem som skulle bli efterföljare till pappan Augustus. Medan den adopterade sonen Tiberius var mycket smartare. Han var ute och krigade överallt i Europa och han var väldigt framgångsrik. Så var han ändå fram så lyckades han. Förresten, det handlar hela kapitlet om sen. Han lyckades i det han gjorde. Så när det blev dags att välja efterträdare när pappa Augustus dog. då blev, vad valde folket Tiberius, den adopterade sonen. Och vad står det? En man som inte blivit given kungavärdighet. Vad säger andra översättningar? Will not give the honor of royalty. Men alltså, de bästa har det annorlunda där, att han hade ingen kungslig bakgrund. Ja, han var adopterad. But he shall come in peaceably and seize the kingdom by intrigue. Han ska komma in, vad står det här i den svenska? Oväntat, inte har han riket genom list. Ja, men det är ju väl så bra. Nu håller vi oss till svenskan. Förlåt. Så han intog genom list. Ja, det var ju bara det att folket valde, eftersom han var den som var så framgångsrik. Och sen börjar krigen igen. Krig och dra hit och dit och fram och tillbaka. Och jag sa, jag är alldeles förtvivlad. Gode Gud, hur ska man komma igenom det här? Och han sa bara Gud till mig då. Varje gång det kommer till den här regenten så börjar jag markera den. Så jag började med Bibeln markera runt han. Och så såg jag det. Ja, men snälla någon. Det är ju samma han hela vägen. Ja, det är ett ställe mitt där det kan vara lite tvetydigt beroende på honom översätt. Men det står aldrig efter honom kommer han och så. Det står inte. Och det hade vi precis innan. Julius Caesar och så, han dog. Efter honom kom den och han dog. Efter honom kom Tiberius. Ja, förresten, vad dör han? Han dör i sista versen. Men han, sista frasen där, men han går mot sin undergång och ingen hjälper honom. Det är precis samma som Daniel 8. Och det kan inte bli mer exakt på den historiska som jag beskrev. Att de till och med firar hans död innan han dog. För han var så förhatad. Men innan dess var han enormt framgångsrik. Så, nu ska vi bara titta på några ord här. För vi kommer inte gå igenom allt. Titta i vers 22. Liksom en förbundsförste. Ja, det kan man ju undra vad man menar där. Men det skulle kunna vara Kristus. Om vi går till 31. Herrar från honom ska komma och det ska orena helgedomen. Det är lite fritt översatt där också. Tillflyktsorten. Men sen kommer terminologin. Avskaffa det dagliga offret. Ja, men det är precis det vi har tittat på förut. Det är 8 och 9. Och ställa upp förödelsens stycke. Så här är det genitivt så väldigt svårt att översätta. Men vi lämnar det till kom till kapitel 12. Och sen kan vi gå vidare igenom här. Och som sagt, alla som har gjort det historiskt har fått olika åsikter. Men om vi följer den här enkla principen. Ny kung, vad han har gjort, så dör han. Ny kung, vad han har gjort, så dör han. Så dör han i vers 45. Det är nästan för enkelt som man tror inte det är sant. Men då är frågan, vad i all sina dagar, varför fick Tiberius 25 verser, Augustus 1 och Julius Caesar 3 verser? Ja, jag har ingen aning. Men det kom till 12, kapitel 12, då kanske vi ser det. På den tiden ska Mikael träda fram. Vilken tid då? Den här texten används vanligtvis för att prata om vår tid och Jesu andra ankomst. Så någonstans i vers mellan vers 21 och 45 så måste man hoppa ett par tusen år. Och det är det jag inte kan se. Och det var det som inte Gud visade mig heller att se. Och ni får förstås tro precis vad ni vill. Men om det nu är rätt, låt oss leva med den här hypotesen att det är samma kung, rent kejsare Tiberius från vers 21 till 45, då måste det ju ha någon viss djupare betydelse. Och då 12, på den tiden, alltså under Tiberius tid, förresten, när regerade Tiberius? Mellan 14 efter Kristus och 37 efter Kristus. Så vilka år som de kristna tar, och vi har ju alla olika år för hans offerdöd, hamnar alla inom den här tiden. Ja, så under Tiberius tid blev Kristus korsfäst. Och det pratar vi om i kapitel 8. Då ska Mika träda fram, den store försten som står försvarare för dina landsmän. Och det har vi ordet dina där igen, det är första gången. Nu är frågan. Just det. Jag får inte gå för fort, inte för sakta. Det är så svår balans och vara koncentrerad, för ibland så bryter jag lite ihop där. Ursäkta mig. Nu har Ellen White skrivit något väldigt spännande som inga adventister tror på, utom jag, till dags datum. Jag har inte översatt det här på, jag har det men jag fick inte med det, så när jag tog med Daniels papper så är det inte översatt. Jag ska försöka översätta, ni ska gärna få det här så ni har det. Nu läser jag här direkt ut. Himmelska universum hade kommit med intensivt intresse att följa hela Kristi liv. Varje stepp från krubban till denna hemska scen, då pratar de om korset. Så hela universum följer Kristi steg hela tiden under korset, under sin gjorda vandring. Nu går vi till annat citat som gjorde samma år. Och då säger hon så här: The Prince of Peace, det är alltså fridsfursten, hade kommit för att engagera sig i den största konflikt, krig eller vad man nu sätter in för det, som någonsin rått på denna jord, för att bringa in ljus och sanning och frid till människors barn. Han kom till den avfallna som hade tagit över auktoriteten i den här världen och invånare. Och himmelens universum var också engagerad i denna konflikt. Det stämmer ju så fantastiskt bra. Vi tar det där ut här sen, så får ni det här sen. För annars så blir det för mycket spännande saker ni får. Men Ellen White har skrivit väldigt lite om Daniel. Så de andra kunde jag ge 10 papper lätt. Här har gjort ett papper och valt några saker. Så den största konflikt som någonsin inträffat i världens historia inträffade då när Jesus vandrade på jorden och hade sin verksamhet. Om vi går tillbaka till kapitel 10:1. Där läste vi att uppenbarelsen är om sanningen och om en stor vedermöda konflikt. Ja, men då är vi ju där. Vad var det viktigaste slaget i världens historia för oss? Det var om Kristus skulle leva syndfritt eller inte. Och sen dö på korset. Det är det viktigaste som någonsin har hänt. Nu kommer ihåg när vi studerar uppenbarelsen. Precis samma. Det viktigaste som någonsin har hänt. Som markerar. Det är allt historien har med korset att göra. Och det som passar in här. Då står det så nästa mening. Om vi går tillbaka i kapitel 12 vers 1. Och så kommer en tid av nöd som inte haft en like sedan människor blev till. Ja, det är precis som Ellen White hade citerat där. Men i och med att ingen annan tror på det, så vet jag att det här är inspirerat av Gud. Jag vet det. Vissa saker kan man vara fundersam på, men det vet jag att hon inspirerar av Gud. När jag ser det här. Ända till en tid. Men på den tiden ska alla bland ditt folk, jag tar det igen bokstavligt, gammalt testament för folk, bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Och det var sanningens bok i kapitel 10 vers 21. Har ni text nu förresten?
Nej,
det har ni inte. Och ni säger ingenting, ni är så snälla så ni inte kan. Okej, då har vi alla fått det, ja. Så kapitel 12, vers 1. Nu läser jag den meningen igen där, så vi ser den. På den tiden, och då antingen hänförde då till Tiberias död, jag tror inte det, men eftersom 25 verser gavs hans liv, så tror jag det hänförs till hans liv. Ni får ta som ni vill. Men på den tiden ska Mikael träda upp, den store första som står som försvarare för dina landsmän, alltså Daniels landsmän. Det kommer en tid av vedermöda eller nöd eller konflikt, som vissa översättningar översätter med. Som inte haft sin lik ända från den dag då människorna blev till, ända till den dagen. Men på den dagen ska alla bland ditt folk bli frälsta, som finns uppskrivna i boken. Och det är livets bok som är frälsningens bok och sanningens bok, som vi läste i kapitel 10, vers 21. Och så kommer då en vers som har förbryllat många, men inte om man tolkar det så här. 12, vers 2. Det många som sover i mullen skall vakna. Skall, det är lika med kommer att vakna. Några till evigt liv och andra till evig skam. Och vi vet ju det, att det är 1000 år mellan dem. De som är evigt liv, de växer upp innan 1000 åren, när Jesus kommer tillbaka. Och de andra uppväcks efter 1000 åren. Så med förståelse att det händer på korset, så faller det här på plats. Då är det alltså en profetia, kommer att vakna, skall vakna. En del till evigt liv och en del till evig skam. Och det förstås, Här så pratar han just nu om Daniels folk, ditt folk. Vers 5, det förståndiga ska lysa som, nej, vers 3, förlåt, det förståndiga ska lysa som himlavalvets ljus och så vidare. Vi kan inte gå igenom alla verserna kanske, men sen vers 4 så ska han gömma de här orden och försegla dem till ändens tid. Och vilken ände vi rör oss här, det sår inte. Så det får vi öppna. Om det är 31, 31 efter Kristus när han dog på korset, eller om det är hans återkomst eller någon annan ändens tid, det får vi bara lämna, för det står inte. Men du kommer vers 5, de här två änglarna in, för då står det så här: när jag och Daniel såg upp, se då stod två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden. En av dem sa det till mannen som var klädd i lindekläder, så linde, han som är klädd i lindekläder och som stod ovanför flodens vatten. Jag tycker det är så fint, så jag tror det är Jesus i lindekläder, att han är ovanför vatten, och vatten är ju folk, folkslag många gånger i profetierna, han är ovanför allt det här. Och så är det två änglar på vår sida som pratat i honom. Och lyssna till frågan. Hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting? Jaha, nu kommer den här änden som vi pratar om. Då kanske vi har förklaring till det hela. Hur länge dröjer det innan? Okej. Jag har lyssnat till mannen som var klädd i linnekläder som stod ovanför flodens vatten. Och han lyfte sin högra och sin vänstra hand mot himlen och svor vid honom som lever för evigt. Det måste vara precis samma som står i Uppenbarelseboken 10. Men där lyfter Jesus upp en hand och svär mot honom som lever för evigt. Och det är ju fadern då. Här är båda händerna. Jag vet inte varför. Och så står det: efter en tid och tider och en halv tid, och när det heliga folkets makt är fullständigt krossad. Det står inte fullständigt, men det står det i hebreiskan. Fullständigt krossad. När ska den heliga folkets makt bli fullständigt krossad? Och jag har liksom på skoj frågat då våra teologer: när kommer det ske? Ja, det vet de inte då. För att egentligen tror vi på sälaregnet, och det låter som mer makt för mig, eller hur? Om vi tänker på vad det betyder. Och när Jesus kommer tillbaka, då ska vi regera med honom i 1000 år. Det låter ännu som mer makt. Och efter det, när evigheten börjar, så... ja, när ska det heliga folket som att vara fullständigt krossad? Ja, det för mig kan bara vara uppfylld på korset. Då ska allt detta vara fullbordat. Vi fortsätter. Vers 8. Och jag hörde men förstod det inte, så jag frågade: min herre, vad blir slutet på allt detta? Då sa han: gå Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till ändens tid. Har vi återigen en ändens tid? Jag vet inte vilken det är. Det får ni också försöka komma underfund med själva. Många ska bli renare och tvagna och luttrade, men det ogedakta ska bedriva sin ogedaktighet, och ingen ogedaktig ska förstå detta. Ja, det är ju... ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Så här gäller de förståndiga i Guds ögon alltid varit de som söker honom och hans vilja och hans förståelse. Det är det enda jag vill säga där. Nu kommer vers 11. Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat. Är det mera klart? Kan det vara mera klart? Ha? Vi har ju läst många texter. När avskaffas det dagliga korset? Ja, det dagliga offret, när han dog på korset. Så från den dagliga offret, och sen står det här komplicerade meningen som nu ska studera lite grann, ska det gå 1290 dagar. Så jag kan inte annat än räkna från korset och räkna 1290 dagar. Och klart, en del försöker med 1290 år, men man hamnar ingenstans. Men man hamnar någonstans när man kommer 1290 dagar. Och eftersom allt det här som Gud har gett mig att förstå blir direkt, inte år-dag-principen, utan direkt. Utom med två exempel, men tar vi inte nu. Så tror jag att det ska förstås som dagar. För han kan ju det här med kvällar och morgnar, och han kan alla de här termerna som han använder i sina kapitel här. 1290 dagar. Om ni tittar då på den här första jag gav er, så går det alltså 1290 dagar är ju 30 dagar längre än 1260 dagar. 3,5 år, för det står ju det. Efter 10 tider och en halv tid, 3,5 år, så skulle det här vara fullbordat. Det läste vi ju i vers 7. Ja, de här 30 dagarna kan jag inte heller förklara. Så jag bara får lämna det. Men då står det en mening om förödelsens styggelse. Och då säger alla teologer som tittar på orden här vad de betyder. Antingen är det en styggelse som leder till en, som ställs upp som leder till förödelse. Eller tvärtom, en förödelse som leder till att en styggelse blir uppställd. Och det kan man grammatiskt inte klara av. Men nu är det så. Nu har vi förstått att Daniel 8:13 var rakt på sak när den säger. Det sa jag förut. Vad jag sa på den. Är revolterande leder till en ödeläggelse. Och då ska vi studera de här orden. Styggelse och ödeläggelse. Sen ska vi lägga ihop det hela. Styggelse är väldigt lätt. Om ni skriver upp Jesaja 66:17. Och för oss adventister är styggelse inte alls svårt att förstå. Men i 66:17 är ett exempel på det. Jesaja 66:17. Det som låts invigas och renas till gudstjänst i trädgårdar anförd av en som står där i mitten. Det som äter svinkött och andra styggelser, jag som möss. Aha. Det ser ni här i styggelser. Styggelser, det har alltså med orent att göra. Om det går till Jeremia 32:34. Jeremia 32:34. Jag tar lite extra tid på det här, men det ska inte vara mycket. Ska vi 32:34. De sätter upp sina vidriga avgudar i det hus som är uppkallat efter mitt namn och orenar det. Det är samma ord där, styggelse och så vidare, eller abomination som vi säger i USA. Och tredje Mosebok 11 är fyllt med det här med styggelse, de orena djuren som vi inte ska äta. Så det är vad Gamla testamentet tolkar i ordet styggelse. Sen ordet ödeläggelse var ett stort frågetecken. Nu ska vi gå till andra. Eller så skriver ni upp, ni får välja själva. Andra Samuelsboken 13:20. Där har vi en väldigt tråkig historia. När Davids barn och halvbarn och så vidare. Har massa problem för sig. Då har vi Amnon, Tamar och Absalom. Och Amnon blir kär i sin halvsyster. Och han våldtar henne faktiskt. Och sen så lämnar henne och hatar henne desto mer än vad han älskade henne innan. Andra Samuelsboken 13:20. Andra Samuelsboken 13:20. Och då börjar hon gråta och känner sig helt förstörd. Jag kan förstå den arma kvinnan. Då kommer Amnon, Absalom, hennes halvbror, och säger. Då sa hennes bror Absalom till henne. Har din bror Amnon varit tillsammans med dig? Tig ni om detta, min syster, han är ju din bror. Jag har försökt att trösta henne så gott det gick, men inte lät det väl i mina ögon. Så stannade Tamar i sin bror Absalons hus ensam och övergiven. Och det är samma ord. Det är samma ord. Så hon hade väntat sig att när hon haft det här umgänge med honom så skulle hon vara gift med honom. Men han lämnade henne helt. Så hon är ensam och övergiven. Om man då tittar vad de svenska biblarna översätter de här, de varierar jättemycket. Förödelse, övergiven, öken, vildmark, ödemark, ensamma, öde, ruiner. Nu ska vi titta på några andra saker till. För Bibeln är faktiskt rätt så noggrann om de här sakerna. Jesaja 62. Jesaja 62 och verserna 4 och 5. Ibland så bara vissa bibelböcker försvinner. Har ni märkt det? 62:4-5. Du ska inte... Vers 4. Jesaja 62, vers 4. Du ska inte mer kallas... Nu kommer det här ordspel de leker med. Den övergivna. Ditt land ska inte mer kallas ödemark. Utan du ska heta min kära höste. Och ditt land den äkta hustrun. Du, Herren har ju glädje dig, ditt land har fått sin äkta man. Så det här ordet används då när man är gift eller man är skild, övergiven eller tillsammans fortfarande. Det är det här ordet ödeläggelse som finns här. Om du säger, men behöver ni någon vers till? Ja, men då tar vi en vers till. I Jesaja 54, vers 1. Och det är bara att se hur Bibelns översättare använder detta ord. Jesaja 54, vers 1. Jubla då, fruktsamma, du som inte har fött barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har födslovärkar. Kom ihåg det. Hela gamla förbundets folk var i födslovärkar för att de skulle föda Messias. Det är det alla profeternas böcker handlar om. Och sen står det vidare. Ty den ensamma har många fler barn än den som var man. Det är samma ord där. Den ensamma är kontrasterad till den som har en man. Så vi har rätt att sätta in det här äktenskapliga förhållandet. Skild eller övergiven eller lämnad eller vad som helst. Och då, eftersom vi vet att om vi går tillbaka till kapitel 12 i Daniels bok, sista kapitel, vers 11 där, så har vi faktiskt en biblisk möjlig förklaring. Vi läste i 8:13 att det är revolteringen som leder till ödeläggelse. Ja, men låt oss ta det först här då. För det är ju en av möjligheterna, teologerna säger, att ödeläggelsen leder till att en styggelse blir uppsatt. Vad är det då för något orent som blir uppsatt? Och det står ju det står, om vi går tillbaka till versen, 1290 dagar ska gå, vers 12. Salig är den som hinner fram till 1335 dagar. Det är ytterligare 45 dagar, jag har ingen förklaring på. Men det är en liten kort tid. Nu är det så att judafolket, jag vill inte kasta några skugga på dem, men det finns väl dokumenterat. De kallade oss hedningar för hundar. Orena. Så gå allihopa till apostelgärningarna. Jag tycker vi ska göra allihopa och titta där och se. Jag tror vi har förklaringen där. Vi sa att jag sa tidigare att deras tid slutade 34 efter Kristus som ett folk, inte som individer, aldrig, men som ett folk. Och så sa, vad heter han, Stefanus stenas där i kapitel 7, och i sista versen så dör han. Kapitel 8, vad står det? Samma dag bröt en svår förföljelse, men om vi läser några verser senare så står det att alla spriddes till Samarien. Men bara några verser senare så står det att de tar emot en helig ande i Samarien. De är alldeles förvånade. Sedan har vi Filippins och den egyptiska hovmannen. Han blir döpt och får med sig evangeliet till Etiopien. Kapitel 9 har vi Saulus. Han som tog emot alla rockarna när de hade stenat Stefanus. Nu blir han omvänd på den här trippen. Han är utväg på en mordtripp där igen. Och så blir han omvänd. Och han blir den största hedninga aposteln kanske någonsin. Ännu mer spännande är det kapitel 10. Då har vi Cornelius, en officer som är hedning. Som får den här synen, så skickar han efter Petrus, och ni kan allt det där. Och så får Petrus se synen, tre gånger sänkas ner. Vad var det som var i den? Orena djur, slakta och ät. Då säger Petrus i sin naivitet, som jag också skulle säkert sagt: ja, men herre, jag har aldrig ätit något orent, varför säger du det här? Vers 28 i kapitel 10, då har Petrus fattat det. Han sa till henne: ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med en hedning. Ja, de var orena. Eller besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Det är precis det vad de trodde. Och i kapitel 11 så kommer generalkonferensen samman. Och de accepterar allt som har hänt och säger: vi har nu fått en hjärntransplantation. Vi trodde det var bara för oss. Men det här budskapet är för alla. Då tror jag att vi går tillbaka i kapitel 12, vers 11. Efter 3,5 år, drygt efter korset, så blir hedningarna upptagna och accepterade som är frälsta vid sidan om gamla förbundets folk. Och jag tror också att det är lika villkor för var och en. Alla blir frälsta i Kristus. Det är samma sak. Romarbrevet 1 och 2 handlar ju också om det. Att de som inte har sett Kristus, men ändå är det Kristus som kommer se till allas hjärtan. Och en dag kommer han, för han är domaren och allt det här. Så därför tycker jag all hela den här bilden och kapitel 12 passar lika perfekt in på Jesu första ankomst som någonting annat, eller mycket, mycket bättre. Och sen står det vers 13, men går du bort till änden, kommer, sedan du har vilat, ja, de har fifflat till meningen här, men till när du har dött, det de egentligen säger, sedan ska du uppstå vid dagarnas ända och sen är det slut. Och med den här förståelsen, om ni går till schema igen, om jag får låna det kanske. Här sidan. Kapitel 9 nämner om den här veckan, hela veckan. Nu ska jag stå här så att den kommer i mikrofonen. Kapitel 9 nämner om hela veckan här. Men kapitel 8 tar hand om tiden innan fram till korset, från början av Kristi verksamhet. Och kapitel 10, 11, 12 tar hand om sista delen. Så jag är stark övertygad om att den hebreiska delen av Daniels bok har med Jesu första ankomst att göra. Nu sätter jag en punkt där. Jag skulle kunna fortsätta länge, men jag vill inte göra det. För att jag blir trött och ni blir trötta. Så nu gör vi så att nu får ni komma med frågor om ni har några. Påstående eller vad som helst. Varsågod.
Jag blev inte riktigt klar över vers 11. Tänkte du att alla hedningarna som tog emot Jesus var förödelse?
Nej, nej. Nej, det är bra att du frågar. Ja. Alltså det är det här genitivformen. Så var det egentligen står då från den tiden det dagliga korset tog, dagliga offret togs iväg och uppställda av styggelsen på grund av deras överträdelse. Det är så det står egentligen.
Men vad är då den här styggelsen?
Styggelsen är hedningarna. För det står egentligen att styggelsen ska uppställas. Det står det här, va? Och förödelsen, styggelse uppställd. Det har alla i sin översättning, att styggelsen ska uppställas. Det vill säga lyftas upp. Och det är den här paradigmskiftet som vi ser i då kapitel 8 till 11 i Apostlagärningarna exempelvis.
Och judarna fick acceptera att också var
i lika hög grad, för de fick ju andens utgjutande där, och det var liksom det som var tecknet för dem. Ja, flera frågor.
Ja. Tänkte säga lite sammanfattande sak, så att gamla testamentet handlar ju om det gamla förbundets folk och deras förhållande till Gud. Med det nya testamentet, som då har det öppnats för hedningarna och hur budskapet nås, eller når hela världen och gäller för alla. Så det är liksom de två.
Ja, precis. Tack för det. Och i Uppenbarelseboken 6 eller 7 gånger pratar de om alla folk som stammar, tungomål och folk. 2 gånger nämns inte stammarna med i den upprepningen. Och då är gamla förbundets folk inte inkluderade, men i de andra är de det. Så att Bibeln är väldigt exakt. Vi ska översätta, vi ska tolka så lite som möjligt. Vi ska bara läsa innantill och förstå varje ord. Då kommer vi närmast sanningen, tror jag. Flera funderingar? Ja, det är mycket. Jag kände, hörde sucken. För det är så mycket att tänka på. Men jag hoppas ni fått lite kött på benen att titta på det här på nytt sätt. Och alltså, vi beträder ny mark. Det bara är så. Samfundet har ingen officiell tolkning. Och exempelvis så säger de fram till vers 36 i vers kapitel 11. Ja, fram tills dess finns det ingen kronologisk ordning. Det är ordnat ämnen i ämnesmässig ordning, men inte kronologisk ordning. Han säger, tack så mycket, det är precis vad jag hittar också. För då kan man ju inte dra några slutsatser, då kan man varken hoppa 2500 år eller inte hoppa. Man måste se på något annat system som fungerar. Låt oss be. Tack kära himmelske fader. Lov, pris och ära till dig. Jag vill ge dig all äran och det vill mina vänner också, Herre. Vi ber att du ska föröka vår förståelse för oss alla. Och att din välsignelse ska följa med oss var vi än går och var vi än tror och vad vi än gör. Så länge vi vill vara dina barn och det vill vi av hela hjärtat. Tack i Jesu namn. Amen. Tack ska ni ha.
Meillä on paljon jokaisella kotiläksyjä. Kun menemme kotiin, luemme uudelleen, mietimme ja pyydämme Herran valoa tälle näille asioille. Ja så just att nu har vi hemläxa.
Ja.
Massor med hemläxor. Vi går hem, funderar, läser och ber om Herrens ledning i de här sakerna. Ja lopuksi laulamme laulusta 115, viimeisen säkeistön. Och sist sången 115, sista versen på den. Lausemme. Hetkisen. Vi är väldigt tacksamma att vi har fått ha det Janita och Torbjörn här. Och nu ska vi gå hem och göra hemläxan. Och han kommer säkerligen att uppenbara mer och ge oss förstånd mer av det som vi har hört. Men vi tackar er att ni har kommit och kallelsen kommer, ni kommer nog säkert tillbaka. Ja. Kiitos teille, jotka olette olleet mukana, mutta kiitos ennen kaikkea Anitalle ja Turbionille, että ovat tulleet. Ja nyt me menemme kotiin ja tutkistelemme näitä kotiläksiä, me mietimme ja pyydämme Herraa johtamaan meitä näissä asioissa. Kiitoksia, turvallista kotimatkaa teille kaikille. Ha en mycket fin hemresa.
Thank you.